Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Drivet som är vår karriärs- och inspirationspodd som vi sänder i samarbete med Acast. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och idag så intervjuar vi Ylva Skarp. Ylva Skarp är något så originellt som kalligraf och hon utövar alltså konsten att skriva vackert. Hon är utbildad på Roehampton Institute i London men har nu flyttat tillbaka till Leksand i Dalarna där hon kommer ifrån. Efter att ha börjat traditionellt med att arbeta på papper så började Ylva utforska andra material att skriva på som trä och porslin bland annat. Och hennes produkter gjorde succé på Formex-mässan och idag så kan du köpa dem förutom på hennes egen webbshop i butiker runt om i hela världen.
Nej men precis, och det var väl det jag kände någonstans det här när jag jobbade hemma och att jag ibland kunde uppfatta det som att folk inte riktigt tog det på allvar det jag gjorde. Och det är klart, då är det lätt att man kanske själv inte gör det riktigt heller.
Det häftiga med Ylva är att hon verkligen har en unik kompetens och hon har verkligen utnyttjat den och valt ett yrke som nästan ingen annan har. Ni måste gå in på Ylvas hemsida som är ylvaskarp.se. Där kan ni se alla hennes produkter såsom affischer, tavlor, tapeter, tatueringar, allt möjligt.
Och en grej som Ylva säger är att det gjorde en stor skillnad för henne när hon skaffade sin ateljé och hade någonstans att åka varje dag. För innan dess så kände hon väl lite ibland att hon inte hade ett riktigt jobb utan gick och målade hemma. Och det här tror jag att många som håller på med någon form av konst kan känna igen sig i. Och att samtidigt som man självklart alltid ska känna att det är ett riktigt jobb så kan det också vara en bra tips att kanske hitta en annan miljö, en ateljé till exempel, där man kan vara och utöva sin konst. Här kommer intervjun med Ylva Skarp.
Alltså vi spanade in ditt hus här när vi gjorde researchen. Alltså jaha! Helt fantastiskt.
Ja, ja vad härligt.
Gud vad det är fint.
Ja, jo men det är härligt.
Och härligt att bo på landet också.
Ja, jo men faktiskt. Du flyttade hem för, är det 13 år sedan, när vi bodde i Stockholm innan. Jag är från Leksand från början så vi flyttade hem. Och det, jag trodde inte att jag skulle flytta hem igen men det blev så. Så det känns, ja men det är jättehärligt. Mm.
Det är hur länge har ni haft huset?
Ja, det måste vara 13 år nu då. Ja.
Så att du har haft tid att inreda det så fint helt enkelt.
Ja, precis. Ja, jo då, det är det. Det är ju ett gammal skola så det är ju ett superhärligt hus. Det är ju verkligen, ja, det är tacksamt.
Det är så snyggt att du har bevarat dem också, detaljerna. Jag såg också, eller att ni har också verkligen tänkt på det när ni har renoverat.
Ja, ja men vi har sparat det vi har kunnat och ändå att det inte behöver vara något museum liksom, utan att det ändå fanns möjlighet. Och, ja men det är ju inte så kul. Det finns ju rätt mycket sådana hus också. Nej. Med dalmålningar från golv till tak. Det är inte riktigt kanske det. Som är lite så här lagom.
Innan du åkte till London, vad gjorde du då för någonting?
Ja, jag gick 3 år ekonomisk på gymnasiet. Vilket var jättekonstigt inser jag idag. För det är väl den biten av företagandet som jag är minst intresserad av. Jag vet inte. Det var väl på den tiden man skulle liksom gå en 3-årig. Det fanns ju även 2-åriga gymnasieutbildningar då. Men man skulle liksom gå 3 år i alla fall för då. Då kunde man bli gymnasieekonom så man kunde ju få jobb då faktiskt på en gymnasieutbildning bara. Och jag tänkte, ja men jag kan jobba på bank för då får man ha snygga kläder. Det var min
Det är många som går med portfölj. Vi har hört den förr.
Jag känner det idag att jag, vilken himla tur att jag inte hamnade direkt på bank. Liksom. Det hade inte varit, jag tror inte att jag hade gjort mig
ganska
så
långt ifrån.
ja. Nej, men så sen efter gymnasiet så fick jag jobb som dekoratör faktiskt. Så det var väl, det säger väl en del om att jag kanske, det var ju roligast när jag fick göra grupparbeten, så här omslag till grupparbeten och så. Mm. Så jag kanske borde anat att, så att jag har alltid hållit på att vara kreativ och så och blivit uppmuntrad till det hemifrån. Men jag var nog aldrig så att jag tänkte att det kunde vara ett yrke utan att det var mer en hobby. Men jag flyttade till Gävle efter gymnasiet och jag är uppvuxen i Leksand då och gick gymnasiet i Borlänge och flyttade till Gävle för att jag fick lägenhet där för jag hade en kompis som bodde där. Och så fick jag jobb på Domus som det hette då, Domus varuhuset, det var som ett stort, alltså de hade alla avdelningar på varuhuset och vi var, tror jag, 6 personer på reklamavdelningen där jag fick jobb. Så jag hade hand om all snabbtextning av alla skyltar på varuhuset, för allting gjordes ju för hand då. Så att, ja, på den vägen är det.
Och hur kom du in på, hur hittade du den här utbildningen i London?
Ja, den finns då inte längre, tror jag. Den hette Certificate in Calligraphy and Bookbinding. Mm. Och ja, det var väl så att jag hade, som sagt, jag har varit fascinerad av bokstäver och skriva sedan jag var liten. Jag har alltid älskat att skriva, och inte för innehållet utan för bokstävernas skull. Alltid varit jättefascinerad av det. Men att det var ett yrke, det visste ju inte jag heller. Det var ju, och det här med snabbtexting och det som jag hade, det är klart att det är också bokstäver, men det är ändå en annan grej. Men det var ju ändå ganska närbesläktat. Mm. Och så såg jag ett inslag från Nobelfesten om hon som gör Nobeldiplomen. Och kände att kalligraf, det är det jag ska bli. Det vill jag göra.
Men hur visste du att hon hade gjort de här diplomen?
Ja, men de intervjuade henne på tv från Nobelfesten. Och jag bara kände, det är ju det. Det hade väl visst, jag hade väl någon kalligrafibok och hade väl lite sådär. Men jag var ändå inte så att jag tänkte att det var ett yrke. Så att jag tog reda på att det fanns en utbildning egentligen som var specialiserad på kalligrafi i världen, och den var i London. Så jag tänkte, ja, men jag söker väl dit då. Och jag hade träffat min blivande man då också i Gävle, och han ville också plugga utomlands. Så att han sökte en helt annan skola. Men vi fick komma in, både han och jag, och hade precis köpt radhus i Gävle och tänkte att vi skulle bo där. Men vi sålde radhuset och åkte till London.
Men jag tänker, för det är ju så här, det är väldigt många som typ får höra, även om de vill säga bli musiker eller skådisar, att så här, ja, men det är inget riktigt jobb. Och det finns ändå betydligt mycket fler både skådisar och musiker än kalligrafer.
En kalligrafer?
Då sa folk liksom.
Nej, men jag tror nog att det var kanske ingen som tänkte att, ja, men det var väl kul att åka utomlands och plugga. Jag vet inte om jag hade liksom tänkt det så mycket längre än så egentligen heller, att det var någonting som jag skulle kanske kunna ha som ett yrke fullt ut. Jag tror inte att jag tänkte längre än att jag måste få göra det här liksom. Så att jag åkte dit och kände att jag tog någon kurs innan så där, i panik hemma, för jag tänkte att jag måste kunna någonting när jag kommer. Så.
Innan så att, en utbildning.
Ja, men jag gick någon så här kort kurs hemma. Så. Och sen så var det var ju så häftigt, för jag insåg ju ganska snabbt när jag kom dit att det var ju väldigt, jag hade klasskompisar från hela världen och alla var ju lika nördiga i bokstäver som jag, vilket var häftigt i sig. Och vi var på väldigt olika nivåer allihopa också. Men jag insåg nog där att jag hade väl en... Jag hade nog en begåvning ändå för det där. Att det var väl vissa som hade mer en obesvarad kärlek till kalligrafi som man det är ju lite jobbigt. Så jag var ju där. Det var ett år. De gjorde om den där utbildningen precis då. Så det var sista året som jag gick den kursen som fanns då. Sen gjorde de om den till en sån där Bachelor of Arts, som blev 3-årig. Men då blev det en massa teori och sånt också. Så jag är jätteglad att jag hann med och vara med på det här praktiska året när vi egentligen bara ägnade oss åt kalligrafi. Sen hade vi bokbinderi också en dag i veckan.
Men hur gick det till, de olika lektionerna? Vad gjorde ni? Vad fick ni lära er? Vad för olika material fick ni jobba med?
Ja, det var ju väldigt, det var väldigt grundläggande. Vi började med att sitta och skriva versaler med blyertspenna. Egentligen. Romerska versaler med blyertspenna. Det var verkligen basic. Och lära sig grundformerna av vårt alfabet. Vilket var otroligt nyttigt. Jag är jätteglad idag att jag har gjort det där. För det är ju de där stegen man absolut skulle hoppa över om man själv skulle sitta hemma med en bok. Ja. För det hade varit jättetråkigt. Så att jag är så glad att man blev liksom tvungen att göra det där. Det finns ju liksom inga genvägar. Och engelsmännen är ju väldigt traditionella och konservativa i sin syn på det här också. Så att, men jag tror att det var väldigt bra. Det var, Och eftersom jag var så grön och inte hade hållit på särskilt mycket innan heller, så var det ju verkligen från början. En del hade ju hållit på och redan var verksamma som kalligrafer, men som fick nästan börja om från början och lära om då, för att i lärarnas tycke så gjorde de fel.
Men hur lång var utbildningen?
Jag var där på ett år först och sen var jag tillbaka på kortare kurser då, och även gått några kurser på Konstfack då, med utländska gästföreläsare och så. Så det var ju först när vi kom hem sen då, som jag insåg att i Sverige är det ingen som anställer en kalligraf. Och då blev man ju lite så här, det var ju ett litet bryskt uppvaknande, för vi hade ju inte haft någonting vad det gällde företagande eller någonting sånt. Och jag kommer inte från en entreprenörsfamilj, så att det här med att starta eget var någonting som var ett naturligt steg. Utan det var ju verkligen så där, jaha, okej. Okay. Ja, men nu måste jag ju göra någonting med det här. Jag kan ju inte bara liksom ge upp det.
Har du sett att det är fler idag än vad det var när du började?
Nej, det tror jag inte att det är faktiskt. Nu har inte jag varit så där jätteverksam i den där, i takt med att jag hittade mitt eget uttryck och min egen form, så har jag inte jag... Jag jobbar ju inte som en traditionell kalligraf gör egentligen idag längre, utan så att jag är väl inte så engagerad i den världen längre på det sättet. Men det, jag tror inte att det ingår så mycket. Förr fanns det, var det ingick du i konstfacksutbildningar, till exempel bildlärarutbildningarna och sånt, så ingick det ju alltid kalligrafi. Men jag tror inte att det är så mycket så längre faktiskt.
Folk blir ju bara sämre och sämre också i skrift nu, som man alltid skriver på datorn och telefonen.
Ja,
det märkte exakt. Jag satt bara nu i veckan och fyllde i en massa olika formulärer, och så säger jag bara, men gud, jag ser ju knappt vad jag skriver. Det är för man övar ju inte.
Så är det verkligen. Nej, och det är jättesynd, för det är väldigt meditativt egentligen att skriva.
Mm. Ja, det är, man får ju ganska ont i handen också, i fingrarna, för att man är så dålig. Man har ju bara den här klickfingret.
Ja, just det.
Men det är jättetråkigt
egentligen. Ja, då är det dags att börja skriva lite.
Ja, verkligen.
Men fick du starta eget då ändå? Du startade en egen firma när du kom tillbaka till
Sverige. Jag startade en enskild firma då. Och hade som sagt när jag startade eget bidrag som det fanns då. Jag vet inte hur det är med det längre, men jag fick ett halvår först bidrag, och sen så fick jag ett halvår till i och med att jag hade haft de här schyssta uppdragen, så såg de väl att det fanns någon form av potential ändå för. Men jag kände ganska snabbt att det så innebar ju det här att jag måste liksom ut och ragga jobb och ut och sälja mig själv, och det var ju inte min starka sida, och är det fortfarande inte, tror jag. Det där tycker jag är jättejobbigt. Så att jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle komma vidare. Hur gör man? Jag har ju inte gjort det här förut. Och jag hade lite extra jobb och sådär också sen efter det, och kände att jag måste testa av lite vad jag egentligen vill och sådär. Jag jobbade på en butik också i Stockholm och började göra lite grejer som vi sålde där. Så det var väl egentligen så det började sen med min produktion, om man nu ska kalla det så.
Vad började du med först?
Jag hade gjort några grejer som jag hade hemma. Jag jobbade på träd och på brädor och lite sådär. Och det här är ju jättelänge sedan nu. Det är ju nästan 20 år sedan nu då. Så att jag började väl så. Då såg ju folk det hemma hos oss och ville ha likadant. Och jag började tänka så här, det här kanske skulle kunna vara något som man faktiskt skulle kunna göra någonting av. Ja, och sen gjorde jag lite kort och sånt där som såldes i den där butiken som jag jobbade i också. Så. Men sen var det nog inte förrän vi flyttade hem till Leksand och köpte gården utanför Leksand, mellan Leksand och Tällberg, som jag kände att nu måste jag göra någonting av det här. Hur ska jag gå tillväga? Jag hade lite grann den här drömmen om att ha ateljé hemma på gården och en gårdsbutik. Som var inte så vanligt då. Det var ju någonting som exploderade några år senare sen med väldigt mycket sånt. Men det var inte så vanligt då. Och vi hade barnen. Vi hade fått två barn också då. Så de var små när vi flyttade upp. Så jag var väl hemma och var mammaledig första tiden. Och sen så drog jag igång hemma med ateljé och en liten butik hemma på gården. Och då satte det verkligen fart. Men då gjorde jag jättemycket specialbeställningar till privatpersoner. Det var doptavlor och bröllopstavlor och inbjudningar och mycket sådana grejer. För traditionellt som kalligraf i Sverige så jobbar man ju mest på uppdrag med diplom och inbjudningar och sådana saker.
Var du duktig på att ta betalt också i början?
Nej, det var ju jättesvårt. Mm. Det var ju det.
Speciellt när det är vänner till vänner eller sådär.
Ja, då det... och det var väl, det var nackdelen att vara då tillbaka på hemmaplan. Liksom, sådär, att man kände många. Och var drar man gränsen där liksom. Så att, det var jätte, det var jättesvårt. Det tyckte jag hela tiden att det var, det var en utmaning. Så att jag kände nog mer och mer att jag ville ju inte jobba bara på det här uppdrag och göra saker som någon annan bestämde hur det skulle se ut någonstans. För det, till slut så var det liksom inte roligt längre. Så då bestämde jag mig för att nu måste jag satsa mer. Jag måste satsa större och då kan jag inte fortsätta. För då gjorde jag ju allting för hand också. Det var ju verkligen, jag skrev mycket på brädor och det var citat och det var mycket sånt där. Så det var ju innan den här liksom shabby chic-trenden slog igenom big time. Så att, men jag gjorde ju jättemycket sånt som sagt. Och vissa saker kunde man ju knappt ens stå för när det var så här konstiga citat och sånt där. Så jag själv inte kände att jag kanske inte skulle ha valt liksom. Och så där. Så att jag kände väl någonstans att nej, nu får det vara nog. Nu vill jag bestämma själv. Så då så bestämde jag mig för att jag skulle ställa ut på Formex-mässan. Och då insåg jag ju att jag kan ju inte stå här med handgjorda saker. Det går ju inte. För jag tänkte att det här kommer ju gå bra. Kommer ju sälja mycket som helst. Så det går ju inte att stå med handgjorda grejer då. Så, att det, så då bestämde jag mig för att nu måste jag tänka om. Och folk sa, du kan ju trycka på brädorna. Men det kände jag, det var liksom inget alternativ för mig. För då ville jag gå vidare och göra andra saker. Så då började jag göra prints då, eller posters. Det var ju, det är ju någonting som har exploderat på senare år. Men det här var ju ganska många år sedan. Så jag var ju väldigt tidig med det. Så det gjorde jag, fick till kontakt med keramiker, så jag gjorde, började göra keramik tillsammans med honom med mina texter som mönster, textil, och hade lampskärmar. Jag hade ett ganska brett sortiment redan första gången jag ställde ut i en liten monter på Formex längs någon yttervägg i något hörn någonstans.
Hur fick du ihop pengar till material då? Var det liksom bara egna investeringar i det eller...?
Ja, men det var verkligen bara eget. Det har varit hela vägen faktiskt. Utan att jag väl, gjort det i den takten att man har känt att man har mäktat med liksom.
Och hur var det på mässan? Var det så att folk blev intresserade då och ville liksom veta mer? Alltså hur gick det för dig under mässan?
Ja, men faktiskt det gick jättebra redan första gången, vilket jag förstått i efterhand att det är inte alls någonting man kan ta för givet, utan många får ställa ut i många, många år innan det lossnar och sådär. Men jag tror att det var väldigt rätt i tiden, och i samband med det, eller strax efter det här, så blev det väldigt inne och det blev väldigt trendigt med bokstäver i inredning, och det kom allt med det här med väggord och allting sånt där. Och, så att jag kan väl känna att jag kanske är lite grann... Ja, men ibland kan jag känna att jag kanske var en föregångare i det där. Att jag någonstans råkade väl komma rätt i tiden, vilket ju var jättebra såklart. Men samtidigt också en utmaning i sig. För det innebär ju också att när det kommer sådana där trender som slår så stort, så innebär ju de att det ebbar ut ganska snabbt också. Så att det har ju också varit en utmaning i sig, att jag känner att jag måste hitta mitt uttryck. För det är ju det här som är min konstform. Jag håller ju inte på med det för att det är trendigt, utan för att det är det här som är mitt uttryck och det här är min konstform. Så att, men det har ju känts som att det har gått bra.
Hur kommer man med på Formex-mässan? Kan vem som helst göra det?
Ja, det ser så ut, tänkte jag säga. Jo, men det är klart man kommer faktiskt inte ihåg. Man får ju börja ut i något hörn som sagt och jobba sig inåt. Man får ju inte bästa platsen om man inte är ett stort etablerat företag såklart. Utan man får ju jobba sig uppåt.
Men man kan kontakta dem och få ett bord liksom och...
Ja, man får ju en monterplats helt enkelt. Och det finns ju alltid från små enkla båsbara till jättemontrar. Så att, men de flesta börjar väl i liten skala.
Men hur går den här mässan till? Jag har faktiskt aldrig varit på den tidigare.
Det är ju Nordens största inrednings- och designmässa. Den är ju 2 gånger per år, i januari och augusti. Och det är ju där man träffar sina återförsäljare då. Och sina kunder och press och sådär. Och det är ju extra viktigt för mig som inte bor i Stockholm också. Att man visar sig här.
Men vad var nästa steget då efter mässan? När du började känna att här skulle det verkligen kunna funka?
Men då var det ju bara det här. Oj, nu måste man ju kunna leverera också till alla kunder man hade fått. Alla nya butiker och sådär som man ändå hade fått kontakten med. Så att, men det har rullat på bra. Vi har haft bra relation med våra återförsäljare. Och många har vi haft i många, många år nu och... Så att, det är väl ett tecken på att vi har ändå gjort någonting bra liksom, som uppenbarligen säljer. Så att, Och i takt med det så har vi vågat haft lite större monter till nästa gång och lite sådär att man har vågat satsa ändå då.
Hur var det att sätta pris då på de olika...
Det var lättare upplevde jag att sätta pris då när man hade färdiga produkter än när man jobbar på uppdrag. För då är det någonstans, då kan man ha åtminstone en fast prislista, det är det här som gäller. Så det tycker jag har varit mycket enklare. Och får man väl bestämma sig någonstans i vilken härad man vill ligga, var man rör sig. Är det exklusivt eller är det lågpris eller är det någonstans där mittemellan?
Har du hållit samma typ av priser eller har det höjts under åren?
Ja, något har det väl höjts, men det har väl mer varit i takt med att kostnaderna för mig har ökat och sådär också. Att det är allt ifrån papperspriserna ökar till att... Så är det ju såklart, att man har hängt med i utvecklingen där.
Men har du haft någon som har hjälpt dig med ekonomin?
Ja, alltså jag har hjälpt med bokföring och hela den biten nu. Det gör jag inte själv. Och det tog jag hjälp med ganska på en gång. För det insåg jag att trots att jag hade gått 3 år ekonomisk så var inte det någonting där jag kände att jag på något sätt kände mig trygg och säker. Utan det insåg jag rätt snabbt att det här måste jag ha hjälp med så att det blir riktigt. För jag är otroligt ointresserad av det där faktiskt. Det är det nödvändigt ont när man har eget. Så.
Jag hade de där massa egenföretag, eller vad heter det, ekonomiutbildning. Vi hade det i gymnasiet också. Jag lyssnade inte ens. Jag var inte intresserad alls. Och sen nu efterhand, sen när jag började starta bara enskild firma, jag visste ju inte hur man skulle göra. Hade man lyssnat lite så hade det varit lite lättare.
Jag vet inte. Man kan ju inte vara bra på allt, tänker jag. Man ska ta hjälp med det man inte... Man kan inte förvänta sig att man ska vara bra på allt. Det är ju jättebra att de har något att göra också.
Det är sant.
Eller hur? Det är tack vare oss som de överlever.
Men och sen startade du ett AB direkt eller började du med en enskild firma?
Nej, jag hade enskild firma till. Det är faktiskt bara 1,5 år sedan som jag ombildade till aktiebolag. Mm. När det kändes som att det var läge. I och med att jag har anställda också så där nu så kändes det som att det kändes lite tryggare på något sätt och lite mera på riktigt.
Hur många anställda har du?
Jag har 2 anställda nu.
Och vad har de för roller?
Ja, det har ju varit mycket. Ett litet bolag så hugger man ju in där det behövs. Det är svårt att ha några jätteuttalade roller på det sättet. Men målet för mig är ju att jag ska få mera tid att vara i ateljén och egentligen ägna mig åt det kreativa och att de ska kunna hantera allt det andra. Så att det är väl det som är målet. Och sen är det hjälp med varor, alltså lager och packning och hela den biten.
Har du ateljén hemma vid ditt hus fortfarande?
Nej, jag har faktiskt inte det längre. Utan för 2 år sedan så kände jag att nej, nu är det dags att åka till jobbet. Det var jättebra så länge barnen var små och sådär. Men jag kände att jag kom till en punkt där det var lite svårt att bli tagen på allvar också när man jobbade hemma. Det kändes som att de tyckte att, åh men Ylva, hon är hemma och pysslar lite grann. Kunde jag uppleva att folk inte fattade riktigt vad det var man höll på med sådär.
Sen är det väl skönt också att komma ifrån, alltså hemifrån, att inte bara vara hemma.
Precis, det var jätteskönt att åka till jobbet och kanske framförallt åka hem från jobbet. Mm. Så att då skaffade jag en lokal in i Leksand. Och så skulle jag ateljén kvar hemma, tänkte jag, där jag skulle vara några dagar i veckan och vara då kreativ och hålla på med det. Men det var inte riktigt så enkelt. Jag tror att det handlade mycket om också att jag var faktiskt klar med att vara hemma och jobba. Jag behövde komma iväg, så att det blev att jag åkte varenda dag till kontoret och lagret och så. Men vi hade lite showroom från början också, var tanken. Men vi började bli så trångbodda nu så att det funkar inte riktigt att ha det som ett snyggt showroom. Så att vi, ja, så där sitter vi på dagarna och där har vi lager som sagt, där sköter vi all packning och allt administrativt och kontorsjobbet. Och sen så skaffade jag då för 1 år sedan en ateljé också på ett annat ställe, så att jag har det på 2 skilda ställen men inne i Leksand då.
Och kan du inte berätta lite om tillverkningen också, hur det går till, vad du beställer ifrån och hur den processen ser ut?
Ja, jag har haft mitt mål har hela tiden varit, eller från början var det att jag ville att det skulle vara svenskt tillverkat och helst i Dalarna, jag ville hålla det lokalt och sådär. Vilket tyvärr inte är så himla enkelt, men det har varit ambitionsnivån och det har jag fått lov att släppa på det där. Men det var min ursprungliga tanke. Så att jag jobbar med tryckeri i Falun som gör alla mina pappersprodukter. Alltså alla kort och vykort och posters och så. Så det funkar jättebra. Det är himla skönt att ha dem nära som man kan. Och de är väldigt bra att jobba med och sådär. Så att man kan åka dit med sina skisser och sina idéer och så hjälper de till att göra färdiga original och sådär. Så att allting görs ju, alla mina original gör jag ju för hand. Det är många som tror att man jobbar i datorn och man jobbar i Illustrator och sådär. Så att, vilket jag inte alls kan med överhuvudtaget. Jag är väldigt liksom basic, penna och pensel och papper. Och så kommer jag med mina pappersoriginal och så får de scanna och göra ordning original som vi kan trycka. Så, att, så det är jättevärdefullt att ha ett bra samarbete där såklart. Sen har jag en keramiker då som jobbar från Borlänge, så det är en annan Dala kommun. Sen är textil och sånt och det är fint, det är lite svårt att hitta hemikring. Så att, och nu fick jag till och med faktiskt släppa Sverige utan att jag hittade ett ekobomull från Indien som har gjort så här hammamhanddukar eller plädar eller bordsdukar beroende på vad man använder dem till. Så att då fick jag lov att släppa det här med Sverige för det gick helt enkelt inte att göra här, så det är lite synd. Men man får ju samtidigt inte låta, man får inte bli förbestämd kände jag i det fallet, att jag inte kan göra förverkliga de där idéerna jag har bara för att jag ska till varje pris vara i Dalarna.
Men hur har du gjort då för att få ut medvetenheten kring ditt märke och kring dina produkter liksom?
Ja, det är väl lite internationella besökare också, men inte så jättemycket. Så det är främst i Sverige. Jag tror att jag hade liksom tur redan första gången vi ställde ut att man hade nog syns lite grann. Det var väl då när bloggarna började bli lite mera, jag vet inte vilket år det var, jag har tappat då. Jag tror att vi har kanske ställt ut i 6-7 år nu, så att det är väl en 12 gånger kanske. Så att jag hade nog tur, jag försöker lära mig att jag inte ska säga tur, men att jag fick ganska bra liksom feedback redan från början. Och jag tror att jag har haft, presser brukar alltid komma och hälsa på och de brukar skriva snälla saker. Så att jag redan från början hade, tror jag, ja men det var väl också att man låg rätt i tiden, att det var någonting som kändes som att de ville skriva om det helt enkelt. Och sen nu sen några år tillbaka så jobbar jag med en PR-byrå också i Stockholm, för det inser man när man bor på Vischan att det är ändå i Stockholm man måste synas. Så nu har jag en PR-byrå som jag jobbar med som har ett showroom och sådär, så det är mycket utlåning till pressen och sånt där. Och det...
Så innan vi går in på PR-byrån, du sa det där att jag ska inte säga det där, att jag har haft tur. Har du sagt det ofta och vem är det som har sagt?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är till dig.
Ja. Ja, men det är väl inte sånt där man har fått liksom lov att, eller man har fått lära sig genom åren, att man ska inte säga att det är tur. Fast jag kan ju tycka att mycket saker bara händer, fast det är klart att jag inser att man måste väl ha gjort något rätt på vägen också. att det inte bara handlar om tur. Kanske lite grann till viss del såklart också, för det måste man väl ha emellanåt. Men det är nog inte så... Men man, ska nog, man kanske ska vara lite bättre på att slå sig för bröstet också.
Jag tror inte det räcker med bara tur.
Nej, det gör nog inte det.
Turen kommer nog efter att man också har jobbat hårt och målmedvetet. Och det känns ju som att du ändå alltid har vetat eller känt dig väldigt säker på att du, det här är något som du är bra på och som du vill jobba med.
Ja, det kanske är väl en efterkonstruktion kanske också, jag vet inte. Men, eller att det bara kändes som att det var så rätt att jag kände att jag hade hittat min grej. Så det fanns liksom ingenting. Jag vet inte vad jag skulle göra annars om jag inte höll på med det här. Jag tror att, och det är man ju otroligt lyckligt lottad ändå, att man har hittat sin grej. Just för att, eftersom som sagt det är så många som kanske aldrig gör det.
Jag sa det också i en intervju om att det är viktigt att folk runt omkring en också stöttar en. Berätta lite mer om det.
Jo, men jag har ju hela tiden haft en väldigt stöttande man som har... Det är klart att det har ju möjliggjort att han har haft ett riktigt jobb. Han har ju såklart har ju varit en förutsättning för att jag ska kunna bygga upp mitt, såklart. Annars hade det ju inte funkat, så är det ju. Samtidigt som det har varit väldigt värdefullt att jag kunde ha funnits hemma och jobbat hemma på gården och sådär också, och för barnens skull och så. Så att det har ju varit ett ömsesidigt beslut såklart att vi skulle satsa på det här. Så att det, men han blir ju väldigt involverad, vare sig han vill eller inte, såklart. Det blir ju så när man driver eget.
Gud, ja.
Det där är väl också en sån sak som man egentligen inte får säga, att det inte är ett riktigt jobb.
Nej, men precis. Och det var väl det jag kände någonstans, det här när jag jobbade hemma. Och att jag ibland kunde uppfatta det som att folk inte riktigt tog det på allvar det jag gjorde. Och det är klart, då är det lätt att man kanske själv inte gör det riktigt heller. Så att jag kände någonstans att jag fick lite grann nog av det där och kände att nej, nu måste jag ju faktiskt ta mig själv på
allvar. När tänkte du så? Hur länge sedan var det sedan du kom på liksom att det här är ett riktigt jobb, nu är det liksom, nu satsar jag?
Ja, men det har jag väl egentligen känt länge, fast det var väl mer att jag upplevde att kanske inte andra fattade det alla gånger. Sådär. Så att, och det var väl just när jag bestämde mig för att jag skulle ändå flytta hemifrån med jobbet och känna att någonstans, det är klart det är läskigt, man drar på sig en lokalhyra och allt det där som man ju inte har haft tidigare och så. Så det är klart att det är, alla de där besluten man tar, det här med anställd och allting, det är klart att det är läskigt och det är stort, men det är också ett måste för att man ska kunna växa. Man kan inte göra allting själv, det går liksom inte. Och man kan vara nöjd där man är, det är inget fel heller, men att man, jag tror att det är viktigt att man tänker igenom det i alla fall. Att det är samma sak, man ska väl inte skynda på bara för att man ska heller, utan det ska ju vara genomtänkta beslut, tror jag. Att man har tänkt efter, att antingen är man nöjd eller så vill man mer, och varför är det så?
Jag har en kompis som jobbar med inredning på H&M, och sen så vid sidan av så, först och främst så inreder hon ju väldigt mycket i sin egen lägenhet. Hon har alltid gjort det i alla lägenheter och vill gärna flytta ofta för att inreda. Och sen har det varit när folk ska sälja sina lägenheter som gått in och då... fixa till lägenheten med inredning och diverse. Och alla ser ju runt omkring att det här borde ju hon satsa på 100%. För att det här är ju, hon älskar det här, och egentligen tycker hon inte H&M är jätteroligt, även fast det är just den inredningsbiten. Hur ska man komma över det där när man känner att jag brinner för det här, jag älskar det här, men precis, är det ett riktigt jobb eller, men hur tar man det där steget och kanske då startar eget? Hur ska man våga göra det?
Ja, det är en jättebra fråga. För mig så blev det ju som att det inte fanns något alternativ, eftersom jag inte kunde få ett jobb som kalligraf. Alltså jag kunde inte bli anställd som kalligraf. Så att jag tror inte att jag tänkte så mycket mer. Och för mig var det ju också, det började ju i så liten skala och sen har det ju vuxit vartefter. Det är ju inte som att man liksom lånar en massa miljoner och så slår man på stort direkt, utan det har ju vuxit organiskt egentligen hela tiden. Och det är väl, gör väl också att man kanske själv inte har hängt med i svängarna alla gånger, och att man inser vad man kanske har byggt upp på det sättet. Eftersom det inte... Jag har ju hållit på länge och det har vuxit som sagt sakta men säkert, om man säger. Så att det är väl kanske lite grann skillnaden också, vad man har för utgångsläge på det viset. Det är väl många som kanske har möjligheten att starta eget vid sidan om kanske och testa lite så innan man... Eller så bestämmer man sig för att jag måste ge det här en chans och tänka att funkar det inte så är inte det hela världen. Då får jag väl gå tillbaka till ett jobb igen då. Kanske våga hoppa lite då. Men det är också, det beror ju på vad man har för övrig situation. Det är klart att det, man behöver ha en inkomst och man behöver ju överleva på något sätt. Så att det är väl det som kan vara det läskiga.
För det är oftast det kan jag känna att det är ett hinder också, det här med pengar. Så här, men jag har ju inga pengar, hur ska jag kunna starta upp det här? Folk kanske inte ens har 30 000 på banken att kunna investera för att kunna till exempel printa någonting eller vad det nu än innebär.
Absolut, och det är väl därför man också får försöka hitta kanske leverantörer eller tillverkare, och det är väl det som är fördelen att jobba kanske lokalt också då, att man kanske inte behöver satsa så himla stort, man kanske inte behöver beställa hem en container från Asien liksom det första man gör, utan man kan börja i en annan skala någonstans och faktiskt testa av. Men man måste ju också våga prova och kanske inte vara så rädd för att det blir fel heller, vilket jag vet att det är jättelätt att säga. Det är klart att man är rädd för att göra fel. Men ibland kan jag ju själv känna att man kanske är för rädd för att man ska göra fel. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det är väl kanske att man gör några grejer som inte säljer lika mycket som det andra då.
Vilka tror du är de största hindren som du har stött på? Och hur har du tagit dig igenom dem?
Vad jag kan uppleva som är det svåra, det är just att hitta leverantörer och tillverkare utav. Och det kanske är mycket för att jag har försökt att jobba lokalt och kanske har varit lite smal i mitt sökande. Men man tycker samtidigt att det skulle finnas så himla många samarbetspartner som man skulle kunna jobba tillsammans med i Sverige. Och det har varit svårt att hitta. Och såklart kommer det ju alltid tillbaka till det ekonomiska. Att det måste ju vara, vad är slutkunden beredd att betala liksom? Det kanske strandar på det många gånger för att det blir för dyrt helt enkelt att tillverka och sådär. Så att det är väl, och jag vet inte, även om man säger nu att det här med slit och släng och folk är mer medvetna och sådär idag, så tror jag ändå att någonstans i slutändan så handlar det ju ändå om att vad folk faktiskt är beredda att betala för en vara. För att den är svensk eller för att det är krav och ekologiskt och eko och alla de benämningarna som man ju gärna skulle vilja jobba efter. Men sen är det frågan som sagt om slutkonsumenten verkligen är beredd att betala det extra det kostar.
Men är det dyrare då att beställa det här från Sverige än att göra det till exempel då från Kina exempelvis?
Jag har ju inte ens kollat det, så jag vet faktiskt inte. Det är klart att man säkert skulle kunna komma ner i styckepris om man beställer det ifrån kanske Kina då. Jag vet inte. Det har aldrig varit aktuellt så för min del. Men då kanske man också, styckepriset kanske skulle bli betydligt lägre. Men det kanske också skulle innebära att jag måste köpa massor. 10 000 ex av någonting som jag kanske känner att jag vill göra 100 av. Eller förstår ni vad jag menar? Det är, och då tycker jag för mig så har det förlorat lite grann. Jag vill inte göra hur mycket som helst. Och jag vill ju helst göra nytt hela tiden, vilket jag också måste hejda mig, för folk hänger inte med svängarna. Så att jag måste ju liksom hålla fast vid saker, har jag ju lärt mig.
Säljer du in till olika, det finns ju mycket onlinebutiker. Man kan ju köpa via din hemsida, men säljer du in då till olika onlinebutiker, eller har du någon som gör det då av de två anställda, eller hur går du vidare med det?
Ja, vi har väl, det är väl faktiskt oftast på Formex som vi har träffat våra återförsäljare. Sen är det ju det som hör av sig, utländska återförsäljare hör ju oftast av sig via mail och så. Så att vi har ju säljer hos både Rum 21 och Royal Design, och det är väl de två stora nätbutikerna då. Så det är ju jättebra. Så det, ja, men vi har byggt en relation med dem genom liksom något år nu, så vi har varit hos dem och sådär. Så sånt är ju jättevärdefullt. Sen är det ganska många som hör av sig och vill sälja våra produkter, men man kan inte finnas överallt heller. Och särskilt inte kanske på många, det är fortfarande ganska många som startar webbshoppar och sådär och tror att det är så enkelt. Vilket det ju inte är. För det är ett otroligt brus, en otrolig konkurrens där ute.
Hur, för det finns ju, du har ju lite av några av dina produkter i en av butikerna i Venice på Abbot Kinney. Hur kom du dit egentligen med dina produkter?
Ja, vi hade nog blivit tipsad vid något tillfälle, någon som sa att vi borde finnas där. Så vi har haft lite mailkontakt med Holly som har huset. Och så kom hon till Formex plötsligt. Kom och besökte oss. Så att hon hade varit sugen ett tag men inte kommit till skott. Så att det känns jättekul. Eftersom vi hade blivit tipsade om att det var en väldigt fin butik också. Att där borde våra produkter passa.
Var kommer ditt driv ifrån från början?
Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Ja, men det är en jätteintressant fråga. Nej, men det är väl det här. Alltså, vad ska jag göra annars liksom? Jag har haft eget så länge nu så man är väl oanställningsbar vid det här laget. Så att, nej, men jag tror att det, alltså jag brinner ju för det här. Det här är ju mitt stora intresse, samtidigt som det är klart jag skulle kunna jobba in med någonting inom inredning och sådär också. Det ligger ju liksom nära till hands eftersom det är ett stort intresse, såklart. Men nej, jag kan nog inte säga annat än att drivet ligger i också, tror jag, att man har byggt upp någonting som man måste förvalta på något sätt. Att man har någonstans en skyldighet att faktiskt göra någonting bra utav det här man har byggt upp. Så det är väl en drivkraft i sig.
Men det är väl en bra tanke också kanske, här som du säger, att ja, men vad skulle jag vilja göra annars? Finns det någonting man kan komma på som man skulle hellre vilja göra? Ja, då kanske man ska göra det. Men finns det inte det, så här, men då har man ju verkligen valt det och det är det man vill göra. Och då är det värt de här kanske lite svåra dagarna, eller?
Mm, absolut. Det finns ju otroligt mycket fördelar med att driva eget och det är ju en jättestor frihet. Och, så det är ju, jag skulle inte vilja byta bort det, även om det är jättetufft såklart också i perioder och när man är mycket beslut som ska fattas och man känner sig ensam och mycket beslut och att man ibland kan komma till den där känslan av att oh, jag orkar inte bestämma en enda sak, vad som ska bli nästa steg. Och eftersom det har vuxit organiskt hela tiden också, vi inte har tagit in pengar eller vi inte har tagit in investerare eller vi har inte jobbat på det sättet, så är det klart att då kan man inte göra allt man vill heller, utan man måste prioritera och man måste ta en sak i taget och sådär. Vilket kan vara jättefrustrerande emellanåt, men samtidigt så tror jag också att det är det som har gjort att vi kanske är kvar idag och att vi är liksom ändå ett etablerat varumärke på det sättet.
Har du några nya produkter som du vill utveckla?
Ja, jag letar ju ständigt egentligen liksom, skulle vilja jobba med mer nya material och sådär och det är just det där då att man ska hitta dem man ska kunna jobba tillsammans med som kan leverera det jag vill göra och så. Så att, nej men vi jobbar nog ständigt med nya, dels är det ju nya, det kommer hela tiden nya posters, lite nya motiv där och vi lanserade ju såna här fake tatueringar.
Ja, jag såg det.
Förra våren så blev en mega succé faktiskt. Det var helt otroligt. Det var jättekul. Så vi kommer med nya såna motiv
roligt.
Nu, snart.
Hur kom ni på det?
Jag har tänkt på det under flera år. Jag har gjort rätt mycket original tatueringar till folk medan jag fortfarande gjorde såna specialbeställningar till privatpersoner.
Josefin behöver en design. Det kan ha en potentiell kund här.
Vi kan byta lite där. Om ni säljer in mig idag så fixar jag det. Det är jättebra.
Toppen. Nu har vi en deal. Mm. Skicka över lite affischer så att jag kan...
Ja, men precis. Nej, men det var ju sådär så att jag tänkte på det under egentligen flera år att jag skulle göra det, men jag var inte riktigt sådär kommit till skott med hur jag skulle gå tillväga. Sen så kände jag bara att nej, nu måste vi göra det här. Och det kändes som att det kom ju alla de här lite mera boho chic guldmönstrade såna här, mycket sånt, och det är inte riktigt jag, så jag ville ju göra någonting annat. Och det var så häftigt att det blev en sån succé. Och jag tror att det är för många som har kanske funderat på en tatuering och inte riktigt vågar, vilket är precis så som jag är egentligen. Och vet att jag är så ombytlig så jag skulle liksom inte vilja... Jag skulle ångra mig ganska fort och så blir de så här lite blå, grå efter ett tag och inte så snyggt längre. Tycker jag att det är betydligt bättre med sådana som man tvättar av efter några dagar. Som är skarpa och svarta så länge de sitter.
Verkligen. Kanske kan skapa en ny trend faktiskt.
Ja, så att, och det vet flera faktiskt som har skickat bilder som har gjort riktiga utifrån mina fake.
Coolt.
Så det är ju lite verkligen. Kul. Ja, faktiskt. Ja. Så det kommer att komma lite nytt. Och jag skulle vilja jobba mer med textil, mer kanske bredda keramiken. Jag skulle vilja jobba med trä och jag skulle vilja jobba med... Jag har registrerat Studio Skarp som ett varumärke också som där jag känner att jag ska kunna jobba lite mer exklusivt med, och inte erbjudas hos återförsäljaren utan bara som vi ska sälja. För att just för att hämta tillbaka lite grann av det här kreativa som jag känner att jag kan sakna ibland. Att det blir så himla mycket fokus på att driva företag där man får ägna väldigt mycket tid till att göra sånt som man kanske varken tycker är jättekul eller tycker att man är särskilt bra på. Så att, och det är väl precis så när man växer också, att man kommer till de där lägena när det blir väldigt mycket så. Det är svårt att hitta tid till eller hitta balansen i att, få vara både kreativ och det här andra eftersom man fortfarande gör det mesta själv. Så det hoppas jag också på sikt. Det är ett mål nu att jag ska kunna få mer tid till det här Studio Skarp-projekten där jag ska kunna samarbeta kanske med andra, göra små kollektioner, små serier och även jobba med konsten som jag också är med min kalligrafi som konstfolk med rena målningar. Så att det känns jättespännande. Så det är ett mål också som jag skulle vilja ägna mer tid åt.
Men om man skulle ge lite mer råd och tips till en person som vill starta eget eller gå i den banan som du har gått, verkligen något eget som kanske inte alla håller på med, vad är de bästa tipsen och råden?
Jag tror att det handlar väl om att hitta sin grej och sen bestämma sig för vilken väg man ska gå och hur man ska presentera varumärket. Jag tror att det är jätteviktigt att man bestämmer sig för vad varumärket ska stå för och hur man säljer in det, i hur man jobbar med det i sociala medier och för det är ju så himla viktigt idag, man kan inte hoppa över det. Så att det är jätteviktigt oavsett egentligen vilken bransch man jobbar med, så tror jag att det är bestämma sig för att hålla sin linje och inte kanske stirra så mycket på vad alla andra gör eller vad man tror är rätt i tiden eller sådär, utan man måste liksom hitta det man själv känner att man brinner för och sen göra det fullt ut. Inte hålla på och snägla så mycket, tror jag, till höger och vänster och sitta och gissa vad folk vill ha. Även om man så sagt måste ju hitta något som säljer. Man måste ju ändå vara kommersiell, så det är väl en balansgång också. Men jag tror att mycket det här jobbar med sociala medier, vilket jag har gjort. Och försöka hitta en form för hur vill jag att mitt varumärke ska uppfattas utåt. Är det betong eller är det gärdsgård liksom? Alltså ni fattar vad jag menar. Och sen så försöka hålla någon form av linje för så att det inte spretar för mycket. Det tror jag är. Och det är ganska liksom, det är så basic grejer som är bra att ha någon fundera igenom det där innan man sätter igång. Sen är det såklart föränderligt med tiden. Det är ingenting som är hugget i sten. Men att man har en tydlig plan, tror jag, med vad det är man vill förmedla.
Har du skrivit ner de grejerna för dig själv? Liksom, vad du vill stå för och hur du vill synas?
Ja, man har väl gjort några affärsplaner genom åren så där. Och det är ju som sagt föränderligt det där. Jag har ju Bringing Letters to Life har jag ju som min liksom lite punchline så där. Den tycker jag är, det är väl egentligen det jag håller på med. Men det som sagt det där med affärsplaner och sånt, det är ju som sagt föränderligt. Det är ju något som beroende på vad man är för stunden. Så det tror jag också man ska inte vara rädd för och förändra med tiden.
Men om du skulle ge kanske så här ett generellt tips att det här skulle varit bra om någon sa till mig, vad skulle det kunna vara?
Åh, vad svårt. Vad skulle det vara? Men det är nog kanske att man ska tro på sig själv. Att man ska tro på sin idé. Men sen att man som sagt också inte ska kanske vara dumdristig såklart, utan att man ska ändå. Nu känns det inte som att jag har varit det, så det är väl kanske inget tips som jag önskar att jag hade fått på det viset. Men man kanske skulle våga lite mer då. Det kanske hade varit. Man kanske inte behöver ha hängslen och livrem jämt. Man kanske ska våga hoppa lite också. Utan att som sagt för den delen vara göra dumma saker. Ja, jag vet inte, det kanske inte var något bra råd alls.
Men, men jo, fast det är väl precis så där. Man ska våga hoppa. Men man kan inte liksom hoppa utan någonting.
Det är så här, det är också så här, det blir lite så här klischéartat kan man säga. Det är lite klyschigt liksom någonstans. Ja, man ska våga hoppa. Ja, men visst. Men det är kanske en massa andra faktorer som spelar in i det där också. Man kan inte bara tänka på sig själv och man kan inte bara köra det liksom, sitt eget race. Det funkar ju inte så genom livet faktiskt. Det är ju så. Det är flera faktorer som spelar in i det där. Och jag tror ändå att det har nog varit bra att man har byggt långsamt. Och för mig så tror jag att det, sen är det väldigt, säkert väldigt olika hur man är som person. Det tror jag också, vad man har för personlighet. Så där. Men för mig har det nog varit rätta vägen att gå. Att man har någonstans ändå tagit var sak i. Ja, men liksom att man har tagit saker och ting i rätt ordning på något sätt tror jag. Och att man har vuxit kanske för långsamt. Ibland har man kunnat känt. Samtidigt som det är väl det också som har gjort att man har något stabilt. Och stå på.
Om det är någon som skulle ha gått in med pengar i början, skulle det ha gjort att ni hade vuxit snabbare?
Ja, kanske till viss del. Men det tror jag också att man kanske... Jag tror att jag kanske snarare skulle vilja ha någon med en annan kompetens än vad jag har som kanske skulle kunna driva det framåt. Att man kanske skulle ha en vd som skulle driva företaget framåt. Att det kanske snarare det än pengarna. Eller det kanske hör ihop, jag vet inte. Men ibland så kan man väl känna att det är... att min styrka ligger ju i det kreativa egentligen. Och att jag, att, så det är klart att ibland så skulle man önska att man hade den andra kompetensen också. Kanske mera i bolaget. Samtidigt som jag kanske skulle ha svårt att släppa ifrån mig också. Vilket jag inser att det skulle ju innebära att jag skulle behöva släppa ifrån mig viss kontroll. Vilket jag tror jag skulle ha väldigt jobbigt med. Så att det är lätt att säga att man bara, det kommer och hjälp mig liksom. Men det är inte så, jag tror att det är inte så enkelt heller eftersom det är så mycket jag.
Man hinner ju inte heller allting. Du skulle ju aldrig hinna också hålla på med sälj. För då kommer du inte hinna göra något kreativt.
Nej, och det är väl det jag kan känna lite frustration över. Att det tar väldigt mycket tid det där med företagandet. Vilket säkert är... en klok person som sa det just att ja, men det är så här när företaget växer Ylva också att man kommer till de här punkterna och jag, ja men man kan bli otroligt frustrerad över att just att det känns som att det tar ju all tid och till slut har det gått för långt liksom, mellan att man har varit i ateljén så här liksom, man får liksom börja från början igen, man kan inte komma dit och tro att jag ska skapa en ny kollektion på har fått en eftermiddag över liksom. Det funkar ju inte riktigt så, det är liksom färskvara med kreativiteten också som man känner att man ständigt måste ändå jobba med och ändå underhålla för att det är liksom man har en startsträcka och jag ska skriva ett ord så måste jag kanske ibland skriva det flera hundra gånger för att jag kanske inte, men det känns så ibland. Och kanske ingen annan ser någon skillnad, men jag måste hitta den där känslan och det här liksom flowet på något sätt att nu, det där, nu satt den liksom. Mm. Fast säkert för någon annan som skulle titta på alla de där 300 orden jag skriver skulle alla se likadana ut. Så att, och det är klart att det tar tid och det måste du få göra. Samtidigt som jag inte bara skulle vilja vara 7 dagar i veckan i ateljén heller såklart. Utan man behöver ju det andra också. Men, så det är, väl liksom, det är väl det som är det svåra utmaningen. Att hitta någon så här gyllene medelväg och en balans i det där.
Ja, men det är ju väldigt svårt att vara kreativ när man har för fullt schema. Så, för att vara för effektiv och strukturerad dödar ju liksom kreativiteten. Så att,
ja,
det går inte att planera helt.
Nej, det gör inte det. Och det är man jag är inte världens bästa organisatör på det sättet heller utan jag kan åka till kontoret och tänka att jag ska vara där några timmar på förmiddagen och vipsa hela dagen gått för att jag sen ska åka till ateljén på eftermiddagen tror jag. Men sen som sagt har vipsa hela dagen gått för att man har blivit fast i mailträsket eller vad det nu är för någonting. Liksom. Det är himla lätt att det blir så. Mm. Och där är inte jag tillräckligt organiserad för att sätta ner foten och säga att nej, nu ska jag till ateljén utan då har man inte riktigt ro med det för att man vet att det är andra saker som pockar på så där. Så det är väl utmaningen.
Men har du märkt en stor skillnad när det gäller det här med sälj och att komma ut? Sen du skaffade då den här PR-byrån, Ek PR. Träffade du dem på Formex?
Nej, jag blev faktiskt tipsad av en inredningsmagasin som var hemma hos oss och gjorde ett reportage. Och vi började prata, för det var de som hade sagt till mig att du kanske skulle ha en PR-byrå, Ylva. Jag visste liksom inte ens vad de gjorde. Jag hade inte ens tanken att det skulle vara någonting för oss sådär. Men det sådde väl någonstans ett frö där och då pratade vi av någon anledning, jag och den här tidningen om att hur funkar sånt? För de kommer ju ändå från andra sidan, det är de som ändå är de som alltså använder sig av PR-byrån från andra hållet. Och då tipsade de om EKPR att det var de som tyckte att de var bra att ha att göra med. Så då ringde jag och pratade med dem och då hittade vi varandra, kände att det var liksom, det kändes bra. Och så det är några år sedan nu. Jag vet faktiskt inte hur många år jag har varit med dem nu. Men det känns jättebra.
Och hur jobbar ni tillsammans?
Ja, den mesta delen är väl egentligen att de har showroomet med utlåning till pressen för plåtningar och så. Så det är väl egentligen den stora delen. Sen var jag där nu på någon bloggmiddag och pratade lite grann också. Och så där och presenterade varumärket och lite så. Så att, det beror lite grann på vad man vill att de ska göra också. De har ju mycket stora företag som de jobbar med också. Det är klart att där är det betydligt mer.
Betalar du då per månad? Eller hur funkar det om du bara har showroomet?
Ja, jag betalar per månad, precis. Mm.
hjälper de också till då med pressreleaser och försöker få ut dig mer i press och sådär i tidningar, eller hur funkar det?
Ja, precis, precis. Och det kan man ju också, vi gör ju det till viss del själva också, vi skickar ut nyhetsbrev och sådär, och vi har ju, så att, så det är lite både och, det, det gör både dem och vi.
Men bra, som sagt, kanske ha det stödet i Stockholm också.
Ja, och det tror jag att det är mycket sådär, stylisterna kan åka till ett ställe och plocka ihop hela, hela jobb på ett ställe. Och då, det tror jag ju, det underlättar ju mycket för dem, och att vi ska sitta, ja, vi ska hålla på och skicka från Leksand, och det ska, där kan de få ihop allt på samma dag liksom. Så att det är väl nackdelen med att bo, att inte bo i Stockholm också, att man har det avståndet.
Ja. Men tack så jättemycket för att du kom.
Ja, men tack. Det var jättekul.
Det här var alltså intervjun med kalligrafen Ylva Skarp. Och om du är nyfiken på att titta på hennes produkter, så kan du gå in på hennes hemsida ylvaskarp.se. Tack för att ni lyssnar, och så hörs vi nästa vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.